Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och vår Herre Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Stilla mig, Herre, inför dig. Öppna mitt hjärta och öra, så att du får mig salig göra. Amen. Och dagens predikotext, det är Psaltartexten för den här söndagen. Och det är Psaltarpsalm 91. Och jag ska ta och läsa den. Ni kan få bli sittande. Psaltarpsalm 91. Som har titeln i folkbibeln: Under den högstes beskydd. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga, han säger till Herren: min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på. Han ska rädda dig från jägarens snara och den härjande pesten. Med sina fjädrar täcker han dig, under hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som smyger i mörkret, eller sjukdomen som härjar mitt på dagen. 1000 kan falla vid din sida, 10 000 vid din högra sida, men dig drabbar det inte. Du ska bara se det med egna ögon, bevittna hur de gudlösa får sitt straff. Du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Inget ont ska drabba dig. Ingen plåga närmar sig din hydda. För han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Du ska gå fram över lejon och huggormar, trampa på unga lejon och drakar. Han älskar mig, därför ska jag befria honom, och jag ska beskydda honom, eftersom han känner mitt namn. Han ropar till mig, och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning. Amen. Hur ska vi läsa Bibeln? Denna fråga upptar mycket av kristenheten, och det har den gjort i århundraden. Denna fråga: hur ska vi läsa Bibeln? Som kristna är vi överens om att orden står där i Bibeln. Men frågan är: hur ska vi förstå den? Och är de verkligen relevanta för oss idag? Är de giltiga för oss idag? Måste vi inte tolka Bibelns ord in i vår egen tid? Ja, är det inte egentligen så att det är vi som bestämmer vad Bibelns ord betyder för oss i vår unika tillvaro? Hur vi ska läsa och förstå Bibelns ord, om de överhuvudtaget ska tas som de står, och om de alls är relevanta för oss idag, det är frågor som människan brottats med sedan de första människorna vandrade på jorden. Helt sedan Adam och Eva bodde i Edens lustgård. Dessa frågor har sitt ursprung i syndafallets början, där djävulen som en orm i paradiset sådde tvivel i kvinnans hjärta med frågan: har Gud verkligen sagt? Här kom synden in i världen. Genom att människan tvivlade på Guds godhet, när de lyssnade och följde ormens ord som vädjade till deras ego, att om de åt av den förbjudna frukten skulle de bli som Gud med kunskap om gott och ont. Och ända sedan den gången har människan försökt göra sig själv till Gud, göra sig själv till herre över liv och över död, till domare över lögn och över sanning, till den upphöjde kunskapen som står över Guds ord, till den som alltid har sin egen version av sanningen som bäst gynnar en själv. Bedrägeriet i lustgården, det var vad det var. Satans bedrägeri. Genom människans tvivel, genom att människan tvivlade på Guds godhet, kom synden och därmed också döden in i världen. Människan blev ju inte som Gud, utan människan blev slav under synden. Djävulen hade hittat den svaga punkten, människans ego, jag, mig, mitt. Så har djävulen fortsatt att fresta människan genom alla tider, sedan den första tiden efter skapelsen, ända tills Jesu dagar och helt fram till vår tid. Evangelisten Matteus berättar i dagens evangelietext om Jesus som frestas av djävulen i öknen i början av sin offentliga verksamhet, precis efter hans dop. Och djävulen gör som han brukar. Han försöker sätta människan upp emot Gud, få honom att utmana Gud, tvivla på Gud, missbruka Gud och hans ord och hans vilja. Där han som ormen i paradiset ställde frågan, har Gud verkligen sagt, vädjar han nu till något både Jesus och djävulen känner till. Först till Jesu allmakt, de visste båda vilken makt han hade. Sedan till Guds ord från Saltaren, vilket också de båda kände. Men Jesus låter sig inte frestas. Han vet att hans uppdrag, det är inte att visa sin gudomliga allmakt i sin tid i köttet, utan hans väg är vägen mot döden på korset. Och då kan han inte låta sig frestas av djävulen snara att undvika plågan och smärtan som han måste gå igenom, som han måste möta. Precis som den oomvände rövaren på korset sade åt Jesus, om du är Messias, frälsa dig själv och oss. Men Jesus lät sig inte frestas. Han hoppade inte ner från korset. Varken vid början av sin tid i köttet eller vid slutet av sin tid i köttet lät han sig frestas att vika av från vägen som gick i döden. Han var trogen sitt uppdrag att möta döden, att ta på sig vår syndabörda, att bära tyngden och smärtan av den. Inte att fly ifrån det som djävulen frestade honom med. Djävulen vet vad som står i Bibeln. Han vet vad som står i Bibeln. Men han tycker inte om det som står i Bibeln. Och för honom är heller inte Bibelns budskap om Guds godhet, nåd och frälsningen i Kristus till någon nytta. Som den fallne ängeln är han evigt fördömd. För honom finns inget hopp om frälsning. Så när han använder Bibelns ord, Guds ord, så är det alltid för att dra människor bort ifrån frälsaren på korset. Och inte sällan också bort från det kors som följer i den kristnes liv, precis som han försökte lura Jesus med att han skulle ge honom allt och därmed lätta hans börda. Djävulen kan sin bibel, men han tror inte på det så att det blir honom till frälsning, utan det blir honom till dom. Djävulen sår tvivel om Guds ord är sanning, och som han gör när han citerar vår saltartext idag. Han tar ett Guds ord ur sitt sammanhang och gör därmed sanning till lögn. Efter att ha ställt Jesus på tempelmuren och bett honom kasta sig ner därifrån, vädjar han till saltarens ord. Där det står: han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten, citerar djävulen för Jesus. Dessa ord som djävulen citerade, de var sanna. Det var sant det han citerade, men inte på det sättet som han citerade den. Dessa ord var inte menat för att utmana Gud. Så svarar också Jesus djävulen: du ska inte fresta Herren din Gud. Och sedan: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna. Medan djävulen försökte få Jesus att tjäna honom, visste Jesus att det är Gud han ska tjäna. Så också för oss. Vi ska tjäna Gud och följa hans vägar, inte djävulen och hans vägar. Djävulen, han citerar alltså vår saltartext för den här söndagen, första söndag i fastan. Fast han försöker missbruka orden, och det är vad han gör, han missbrukar orden som står där. Hans missbruk, det utesluter dock inte att vi kan lära oss det rätta bruket av dessa ord. Som vi heller inte får låta andras missbruk av Guds ord hindra oss från att lära och förstå det rätt. Tvärtom. All missbruk borde driva oss till ett ännu flitigare bibelstudium, så att vi kan igenkänna djävulens falskhet och avfärda det med den rätta bibelutläggningen. Så är också denna saltartext en text full av Guds sanningar om hans beskydd och omsorg för den som söker skydd hos honom. Det är en text som vittnar om de troendes välsignelser under Guds beskydd. Den vittnar om vår nådige Gud. Precis som andra saltartexter ofta har inspirerat psalmdiktare i deras diktning, så har också denna saltarsalm nummer 91 varit källa till många kristna hymner och psalmer. Saltartexten kan beskrivas som ett litterärt mästerverk där siffran 7 går igen som ett tema. Och siffran 7 används i Bibeln, särskilt i Gamla testamentet, som ett symbol på fullkomlighet. Och det handlar om Guds fullkomlighet. Guds namn nämns 7 gånger. I första delen nämns 7 faror. I andra delen 7 faror, och 7 verb beskriver Herrens räddning från plågorna. Saltartexten bildar en fantastisk helhet kring vår gode, nådige Gud. Öppningsorden ger oss saltartextens tema, där det står: den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga. Den troende som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga. Texten handlar om oss. Det är vi som sitter där och vilar under hans beskydd under hans skugga, de troende som är vi. Den troende beskrivs som en vandrare i öknen, där solen steker, vinden piskar sanden mot oss och det inte finns skydd att få. Israels folket hade haft det så i 40 år när de vandrade i öknen. Likaså med kung David när han flydde undan Saul i öknen. De visste vad det här betydde, att söka skydd i öknen. Vi är på vandring, på flykt, utan skydd i öknen, livets öken, där vi möter synden, döden och djävulen. Motgångarna och motståndet lämnar oss ibland utmattade och uttorkade. Men precis som Guds folk hittade oaser med träd som skuggade för solen och rinnande vatten att svalka sig med, så hittar också vi skugga och beskydd under vår allsmäktige, nådige Gud. Han skyddar oss med sin mäktiga hand och svalkar oss genom sitt vatten, livets vatten, sitt eget ord. Där får vi återhämtning, näring och ny kraft att fortsätta ökenvandringen efter en stund i skuggan. Ja, vi har hela tiden denna skugga till hans genom Guds ord. Oasen med skugga och rinnande vatten, det är Guds evangelium om frälsaren Jesus Kristus, om hans felfria liv och hans offerdöd. Budskapet om att där vi föll för djävulens snaror, så gjorde han det inte. Han levde det fullkomliga livet vi inte kan leva. Han gick i döden för oss och han uppstod för oss. Evangeliet om vår levande frälsare Jesus Kristus, det är vår skugga och vårt svalkande, näringsrika, levande, livgivande vatten. Vi beskrivs också i Psaltartexten som fågeln som i sista sekund undviker snaran, och vi beskrivs som ett folk i en belägrad stad. Satan sätter ut sin snara genom att så tvivel om Guds ord sanningar, locka oss bort från korset med en fantasibild om att det finns en enklare väg, och kan använda Guds ord fel och förvränger sanningen. Som troende är vi också i krig. Vi är i krig mot Satan och hans hjälpare. Han kämpar varje dag att få oss att tvivla på Gud. Tvivla på hans godhet och nåd, på hans ord och på hans sanning. Han erbjuder hela tiden en alternativ väg som kan synas lättare och enklare. Där vi får mer igen här i världen. Men där han inte berättar den avgörande sanningen, att genom att följa honom blir vi hans slavar och vi går evigt förlorade. Men mot djävulen står Gud och hans armé, hans änglar här. Även om Jesus inte lät sig lockas att missbruka änglarnas tjänst när han frestades av djävulen på tempelmuren, så betjänades också Jesus av änglar när han stod inför den tyngsta biten av sitt uppdrag, döden på korset. I Getsemane bad Jesus till Gud i sin ångest att Gud skulle befria honom från uppdraget om det var enligt Guds vilja. Vad gjorde Gud? Hur besvarade Gud Jesus sin egen sons bön, där han egentligen bad: Far, om det är okej, låt mig slippa. i dödsångest bad Jesus till sin egen fader om att han skulle befria honom från korset. Gud svarade honom. Gud besvarade hans bön. Och han gjorde det genom att skicka en ängel som stärkte honom, berättar evangelisten Lukas för oss. Han tog bort hans dödsångest. Och genom det, genom att ha blivit stärkt av änglar, gick han till korset och han gick i döden för oss. Gud besvarade hans bön. Han stärkte honom så att han kunde fullborda loppet, fullborda uppdraget. Detta är viktig lärdom för alla kristna. Både när det gäller vad vi förväntar av bönesvar och vad vi förväntar av änglars hjälp. Ofta tänker och använder vi det som om vi ska slippa undan smärtan. Medan Gud i verkligheten använder änglar och svarar våra böner så att vi ska komma genom smärtan och slutligen stå heliga och saliga med Gud i evighet på andra sidan döden. Även om Jesus uppmanade sina lärjungar att be tillsammans med honom, så var samma svar från Gud: vägen går med korset, mot korset, till döden, genom döden. Så gäller det också för oss. Vägen till livet går inte utanför korset, men genom och med det. Djävulens främsta snara är att försöka locka oss bort från korset. Vi ska med Guds ord stå fasta med korset och med änglars hjälp leva genom korset, så att vi bevaras i tron från alla angrepp och slutligen får vara med Gud för evigt i himlen. Som troende omges vi av Guds änglar här. Vid några tillfällen har denna här visat sig förtroende genom tiderna. Vi minns herdarna på marken som fick höra budskapet om den nyfödde frälsaren och sedan fick se en stor änglar här lysa upp över dem. Första Moseboken berättar om Jakob som möttes av Guds änglar. Guds skara, sa han. Andra Kungaboken berättar om Elisha som omgavs av hästar och vagnar av eld, en änglar här. Gud skyddar sitt folk genom sina änglar. Han står emot djävulens här med sin egen änglar här. Och änglarnas slutliga uppgift, det är att bära våra själar till den himmelska vilan, eller att samla oss till Kristus vid hans återkomst, om vi är vid liv då. Genom Kristus ska vi trampa den listige ormen Satan under våra fötter, precis som Gud lovade åt Adam och Eva. Genom Kristus, hans fullkomliga laglydnad, hans vägran att falla för djävulens list, hans pina och offerkamp, hans kors och hans död, att han inte vek av från vägen men förblev korset trogen. Genom honom, vår uppståndne segerherre och frälsare, han som segrat över synden, döden och djävulen. Genom honom ska vi också krossa ormen under hälen. Hur bevarar Gud oss? hur bevarar han oss? Jo, han gör det genom sitt ord, genom sitt evangelium, genom sin allmakt, genom frälsaren, genom sin änglaherr. Så vi som vilar under hans evangelium och dricker av livets vatten, vi skyddas också av Herren, den högste, den allsmäktige. Han räddar oss. Han befriar oss från djävulens makt och låter oss få se hans frälsning. Han gör det vi ber om när vi i Herrens bön ber om att han ska frälsa oss ifrån ondo. De sista verserna i vår saltarsalm beskriver Herrens uppfyllelse av denna vår bön som vi ber i Herrens bön. Fräls oss ifrån ondo. Och Gud svarar denna bön. Han älskar mig. Därför ska jag befria honom. Och jag ska beskydda honom eftersom han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning. Amen.